Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maten och livet. Idag totalmanglar vi påsken och dess fantastiska variation på goda maträtter. Traditioner och nytillskott på påskbordet med mycket grönt.
Vi ger tips på maten, drycken och dukningen som fulländar ditt påskbord. Och vem är så mycket vinnarskalle att hon fuskar till och med mot sina barn? Detta och mycket mer får ni veta. Häng med!
Diana, vad är det godaste du har ätit sen sist?
Det godaste jag har ätit, Jenny, jag kokade egna vita bönor och så bakade jag dem i ugnen. Och jag brukar göra dem med stark korv, men denna gången så gjorde jag dem vegetariska faktiskt. Men vänta lite, jag har bjudit
dig. Men det var ju det du bjöd mig på när vi såg sist ju.
Exakt. Ja, det var
alltså,
det.
Alltså, det var ju så fantastiskt gott. Alltså, de här bönorna var ju den perfekta konsistensen. Vad var det för bönor du hade, Diana?
Det är ju vita bönor som är... Alltså, det finns ju små vita bönor och stora. Men de här som jag har hittat är liksom mellanstora torkade som man kokar själv och lägger blöt.
Var hittar du dem någonstans?
De finns ju på City Gross och Willys och lite Jaha, olika affärer. Okay. Ja. Så att okay. De ska inte vara för små, tycker inte jag. Men koka dem själv och sen så pratar vi om det med dig då. Kommer du ihåg att jag kokar med paprika och lök när jag kokar bönorna? Så att det blir Just som det. En buljong liksom. Och sen ska man ju då inte kasta det, för det är ju där gottigheterna finns. För det tar jag sen och plockar ur och drar bort skinnet på paprikan. Sen hackar jag ner det så det blir som en sån här pasta som åker tillbaka ner sen i bönorna. Med det vattnet jag kokat och så gör jag en redning och så in i ugnen. Hur gott som helst. Ja, men det åt vi så du vet ju hur det smakar.
Ja, det var ju helt fantastiskt gott. Jag kunde ju nästan inte sluta äta så gott det var.
Ja, jo, jag minns det. Men det är ju extra roligt med att bjuda dig på någonting som du inte brukar laga. Och det var en sån grej som bara, nej, jag ska ju inte bjuda Jenny på asiatiskt när hon kommer. Det får ju bli något som är från mina trakter.
Ja, och sen så hade du gjort hemgjord ajvar också till det här ju.
Ja, just det. Ja.
Ja, och så den här goda köpskasalladen och bröd hade vi också till.
Och
så man
bröd.
Fick liksom bara gegga runt med det här. Det var ju helt fantastisk måltid.
Köpskasallad som alla äter jämnt och ständigt. Och så liksom ett täcke med fårost eller feta. Ja, det är fina grejer det där.
Ja, det var fantastiskt verkligen. Men du har ätit det sen?
Jo, men sen vi sågs. Jag gjorde den vegetariskt. När du var här hade vi den med stark korv, eller hur?
Ja, precis. Ja, men det var med den starka korven i.
Ja, men alltså, ajvaren var magiskt. Slut, så den fanns inte heller med på bordet. Så att det blev en enklare variant med bröd och vegetarisk böne, bakade böne. Tafche grafche heter den förresten, den rätten.
Vad heter det?
Tafche grafche.
Tafche grafche?
Ja,
det... Jag tyckte du sa tafsa tafsa.
Det var faktiskt, vet du vad, det är ett bra sätt att lära sig att man liksom hänger upp vissa nya ord på ord man kan. Så då kan du tänka på det, tafsa tafsa, så vet jag vad du beställer när du kommer.
Och då menar du att det heter tafsa grafche?
Tafche grafche, ja.
Jag kan bara säga, Diana, kan du laga tafsa tafsa?
Ja, jag vet precis vad du beställer när du säger det.
Ja, men det är väldigt gott med tafsa tafsa då.
Ja, gud, beställ det när du är där nere någon gång på semester. När du åker med mig, då kommer jag ha väldigt roligt. Herregud. Jenny, vad har du ätit?
Ja, men jag provlagade en ny rätt. En vegetarisk tartar på avokado. Eller egentligen inte vegetarisk, men den är baserad på grönsaker. Så att den är baserad på avokado och kålrot.
Vad?
Nej, Vad säger jag nu? Inte avokado och kålrabbi, alltså jag är helt galen.
Men vegetariskt tartar, gud vad gott.
Ja, så att avokado som ger den här krämigheten. Sen så kålrabbi är i, alltså, som är riktigt fin tärnad som ger en krispighet i den här tartaren. Och så smaksätter jag den med chili, vitlök, ingefära, fisksås och koriander.
Där har vi det.
Ja, där har vi det, ja. Och sen så serverar jag det här med friterade rischips. Alltså du vet, rispapper som man friterar.
Ja, på hur?
Och sen så lägger man upp det på de här rispapperna så att man bara kan poppa in det i munnen. Men bara några stycken, för står de för länge så står de och blir helt soggiga. Så precis. Då har man också en hel hög som ser ut som ett moln av de här rischipsen vid sidan av. Och sen en skål med tartaren med en sked i. Och sen får man liksom plocka på själv när de här första man har lagt ut är slut.
Ja, men det gillar jag, den idén. När man visar, så här ska det se ut och så gör vi bara några stycken. Men sen får man göra sina egna själv. Jag tycker det är ett härligt sätt att äta. Och de här rischipsen, du kan aldrig säga så här: jag ska fritera 5 rischips eller 8. Utan när man väl börjar fritera de här rispapprena så kommer man stå med en hel hög av de här molnen. För att det är så himla roligt och...
Det är sjukt roligt, ja.
Eller hur? Ja, men jag tänker lite också på... Jag tänker nu bara så här på fluffig maräng och fluffiga rischips. Hela den rätten du beskriver, den leder oss faktiskt in lite på det vi ska prata om idag. Jag bara såg den dukningen och att det skulle lyfta ett helt påskbord med de här rischipsen och den vegetariska tartaren, eller?
Ja, nej, men eller hur? Och, och vill man ha den helt vegetarisk och inte ha i fisksås så använder man sig av japansk soja istället. Det funkar också jättebra. Då blir tartaren inte samma umami-smak och den blir ju lite färgad av sojan. Men det gör ingenting. Det är också jättegott. Men det här originalreceptet som jag gjorde då, det var faktiskt så gott så att det här som skulle räcka som snacks till 4-6, det åt jag upp själv. Alltihop.
Det blev en huvudrätt och snacks och för, eller?
Ja, det blev liksom allt i ett till mig själv.
Ja, ja, men jag förstår dig. Helt, I don't blame you. Det är ingen som dömer för att det där, det lät otroligt gott. Och sen tycker jag också det är så kul just det här när man får till de här goda rätterna som man gör om till en grön rätt då, som tartar till exempel. Ja, superbra tips. Den tycker jag att vi faktiskt också ska lyfta nu till påskmaten.
Ja, men precis. För det är ju, nu börjar vi rusa mot påsk och det går ju ganska så snabbt. Och det kan jag tycka är en av de här härliga sakerna med våren. Att när man väl har liksom gjort de här första stegen in i våren så går det väldigt fort tills den liksom bara visar sig från sin bästa sida. Och påsken, då är man ju verkligen där. Då är det ingen som längre kan säga att det är vinter, utan då är det verkligen sprudlande vår. Och det tycker jag, det ska ju synas både på maten man äter, men också hur det ser ut på påskbordet. Och, ja, men ljuset bidrar ju såklart med det och alla blommor som man kan förhoppningsvis plocka då. För då har vi ändå kommit en bit in, som sagt, i våren.
Ja, men hela påsken handlar just om det. Färg, ljus. Och det är nog också den här enda högtiden då vi faktiskt blir sådär riktigt pyssliga. Jag kanske inte pysslar jättemycket året om, men påsken är ändå så här, man vill ha in, vad heter det, riset och man vill ha in de färgade äggen. Så att jag tycker den biten är lite rolig för att jag gillar ju det här natur, jordnära färger. Men påsken är nog den högtiden där jag tillåter mig själv att få in färg när jag dukar eller när jag gör någonting annat och dekorerar. Så att hur gör du det? Brukar du bli pysslig när det är påsk?
Alltså jag brukar tänka så här att det finns 2 tillfällen på året när man kan bli riktigt kitsch. Mm. Och det ena är ju då julen på sitt sätt då med glitter och sådär. Men det andra är ju påsken. För påsken kan man ju liksom köra hela huset fullt av neonfärger. Säg mig, när det är liksom, känns ok att ha ett hus fullt med neonfärger och fjädrar överallt.
Du har det, så om jag kommer till dig nu till påsk så blir det ett neonhus helt plötsligt, eller?
Men jag tycker när det är påsk, då får man liksom splasha in på de här starka färgerna. För att man blir ju så glad av dem. Sen kanske inte det man älskar i sin inredning för övrigt. Men just på påsken så får man liksom passa på just fjädra. Det är härligt tycker jag.
Jag tänker med påsken är för mig... Jag går inte bananas när det gäller dekoration i hela huset. Det gör jag inte. Men jag älskar att få in färgen i maten. att jag tänker jättemycket på så här. Nu ska jag ha in den picklade laxen, rödbetspicklad lax. Jag får in de färgade äggen.
Rödbetsgravad.
Jo, vet du vad? Jag skulle egentligen säga rödbetspicklade senapsfrön och rödbetsgravad lax. Det var vad jag skulle säga. Sorry.
Jag bara sa den här chevichen framför mig när du sa picklad lax. Men det är rödbetor, jag fick inte riktigt.
Nej, du har helt rätt. Rödbetsgravad lax. Så att jag tänker, när påsken kommer så tänker jag mer, hur ska jag få in färg via maten på matbordet? Så där tänker jag också, liksom också det här, du vet, polkabetor. Jag tror att du ser polkabetor hos mig varje påsk och gulbet. Alltså de bitarna plockar jag in.
Ja, men de är så vackra.
För det gör ganska mycket när vi pratar påskmat och färg.
Men de ska man, alltså polkabetorna ska man, alltså vill man ha kvar den här vackra polkamässor så ska man inte koka dem. För då blir ju det rosa, blir ju lite grått, liksom det försvinner.
Det var så ju sån besvikelse första gången man upptäckte det. När man hade liksom, du vet, skurit upp en polkabeta. Man bara, oh, den är så fint randig och den är så vacker och dekorativ. Och så kokade jag den, det var några år sedan nu, så kokade jag den. Alltså den besvikelsen, när man då skulle skiva och lägga upp och dekorera snyggt. Det bara var, nej men det kunde jag ju haft.
Det var den grå sten som du skar i.
Vad sa du?
Det var den grå sten du skar i.
Exakt, exakt.
Jag gjorde precis samma och jag skulle baka i ugnen dock. Så kom det ut liksom gråa små stenar.
Ja, ja, hur trist som helst.
Mm.
Men har du någonting så här som påsken, då vill jag äta det här. Vad äter du helst till påsk?
Alltså jag är väl ganska traditionell när det kommer till högtidsmat rent generellt faktiskt.
Mm.
Så jag tycker ju att påsken då ska man ju äta jättemycket ägg såklart i olika former. Sill i olika former också. Och sen så lax och sparris såklart. Sparris känns jätteviktigt på påsken. Och sen så också lamm tycker jag är fantastiskt gott att äta på påsken. Så att ja, jag äter mycket på påsken kan man säga.
Vi ska ju mangla påsken idag igen, har vi sagt.
Men precis, precis. Det är det vi ska. Vad har du för favoritsill?
Jag älskar, alltså jag gjorde en sill här nu i julas. Och jag tänker att jag ska nog göra den i år igen. Det var mycket smak och det var väldigt mycket sriracha i den. Jag tänker på den här när du berättade om halva flaskan sriracha. Det var egentligen så här att jag stod och gjorde sill med Jordan, med min son. Och så stod vi och lagade mat och så sa jag, ta lite sriracha, sa jag till honom. Och så hällde han på så otroligt mycket och vi hade dill i och lite annat. Och jag bara, nej vad hände nu? Men den blev så god den så att vi sa det att den här ska vi köra, så fort vi ska göra egen sill så är det den som gäller. För att det var så himla gott med den hettan och lite citronzest hade vi. Och, det var otroligt gott med stark, het sill. Alltså med
crème fraîche. Men var det 5 minuters sill du hade då?
Ja, 5 minuters. Det ska ju gå och snabbt med ju.
Crème fraîche och majonnäs, dill och citronzest.
Ja, och mycket sriracha.
Det låter jättegott.
Nu måste jag tänka om jag hade rödlök i, men det tror jag inte jag hade. Det var nog i den andra. Ja. Nej, men gärna chili i sillen, det gillar jag. Det är liksom min nya grej, chili i mitt liv, känner jag. Vad har du? Gör du någon ny nu till påsk? Eller har du någon sån här gammal favorit du drar fram?
Jag gjorde ett recept på wasabi-sill för en herrans massa år sedan. För käkas middag.
Mm.
Och det är faktiskt en sill som jag väldigt ofta gör fortfarande. Wasabi-sill. För att det tycker jag är härligt just att man får den här liksom krämiga. Och sen så det här lite med stickiga, peppriga ifrån wasabin. Och jag gör ju inte den på 5 minuters-sill. Utan jag gör faktiskt den på matjessill.
Ja, du gör på matjessill.
Mm.
Ja, det går ju det för... med. Det är också gott.
Ja, och den är, alltså matjessillen har ju redan det här lite liksom sötsyrliga smaken i sig. Så det passar liksom väldigt bra med wasabin tycker jag.
Hur gott som helst. Jag tänker, pepparrot har ju länge varit en, liksom en smaksättning till sill. Så wasabi blir ju lite pepparrot 2.0.
Ja, ja, men precis. Och sen så har man också i lite soja i den här krämiga liksom, såsen runt. Så att det blir också extra mycket umami, ja. Vilket alltid är gott.
Det vill vi ha. Umami är fina grejer.
Jag gillar ju väldigt mycket matjessill rent generellt. Jag tycker det är väldigt, väldigt gott. Så jag har en annan favorit och det är ju matjessill som man då lägger på en bädd av skivad kokt potatis. Och sen så smular man hårdkokta ägg på och sen så öser man på brynt smör.
Ja, det är så
och
gott.
Och i det smöret tycker jag det är gott om man har också där igen lite soja och kanske lite sherryvinäger. Och sen så kan man också ha lite gräddfil under äggen liksom, så att det liksom blir lite skyddat av de här äggen som ligger ovanpå. Och sen så rädisor och gräslök på bara. Det tycker jag är också fantastiskt gott på påskbordet.
Det måste jag faktiskt poängtera. Brynt smör med lite soja i är en otroligt god... Alltså det är en sån smaklyftare till vilken potatis som helst. Jag har också...
Ah, eller hur?
Ja, det tänker jag nu faktiskt. Om man vill göra lite vegetariska inslag till påsk, då tänker jag faktiskt just att gör du någon sån här god potatissallad eller och har ägg och så vidare... Brynt smör med soja. Testa den, måste vi säga till alla som lyssnar. För det är faktiskt så enkelt att göra och väldigt, väldigt gott.
Ja, eller hur? Det tycker jag också. Sen så tänker jag också på sparris.
Ja.
Det är ju... just i år så är påsken ganska tidigt, så då kanske inte vi har hunnit få den svenska sparrisen. Men kanske innan vi får tysk sparris till dess. Och sparris tycker jag är jättegott på påskbordet. Och där behöver man inte krångla till det så mycket. Jag tycker bara man kan koka sparris lite lätt. Och sen så kan man, om man vill, inte, alltså antingen om man kör på med brynt smör och rostade hasselnötter på. Eller så kör man bara så som italienarna gör. Man kör på olivolja, drar på lite citron och citronzest. Och sen så hyvlar man på parmesan.
Det är ju gott som helst.
Är ju också jättegott som liksom en del av påskbordet tycker jag.
Men jag gör sån här ibland. Om du tänker en majonnäs som gör man ju vanligtvis på ägggula. Jag gör gärna en, faktiskt till påsk, gör jag en grön aioli. För där får man in färgen. Och då gör jag det på äggvitor. Så att jag gör min majonnäs på äggvitor istället för ägggulor. Och mixar precis som en vanlig majo. Och sen tillsätter jag färsk dragon. För då får du en jättefin grön majonnäs. Och så får du den här smaken också. Nu pratar jag som stylist här då när jag tänker färger och mat. Alltså rosta en potatis. Och toppa den med den här. Spritsa på lite grön majonnäs då som är gjord på äggvita. Och på det tunn hyvlad polkabeta. För då får du det här randiga polkabetan mot det gröna. För det första är det så väldigt, väldigt gott. Och för det andra så är det väldigt enkelt. För du kan ju rosta många potatisar på en gång.
Ja.
Och så bara sätt barnen på att liksom spritsa eller skeda på den här krämen, den gröna krämen. Så att det är väldigt enkelt. Men det blir en sån här rätt som poppar lite när du ställer fram den. För att du har det här rosa mot det gröna. Det är så himla
fint. Ja, jag ser det framför mig.
Ja, superfint är det. Och likadant de här picklade äggen. Jag älskar picklade ägg och såna här djävulsägg. Det är också en sån här...
Gör du?
Ja.
Ha.
Alltså det är så... Jag gillar de här effektfulla maträtterna så, som i sig är en del av en dukning. När du ställer fram det, då blir det så här... Det poppar, det smakar gott och du kan göra ganska många på en gång. För här är det ju bara så att du kokar ägg som vanligt och skalar dem. Sen kokar du en lag med riven rödbeta. Och så när den har svalnat bort med rödbetan och ner med de kokta äggen, låt det stå över natten. Och du kan ju då, jag menar, har du mycket, älskar du ägg så picklar du massa ägg. Och sen dagen efter så gröper du dem, halvera och gröper ur. Då har du en sån här rosa fin kant ytterst. Och sen kommer då det vita och längst in har du ägggulan. Den gröper jag ur och blandar med massa chili och spiskummin och annat gott. Och sen lite majo i det med. Och sen kan man spritsa tillbaka det i äggvitan. Så då har du liksom det gula i mitten. Och så det vita och det rosa. Och den rosa kanten blir, ja men det blir chockrosa igen. Här pratar vi neon.
Jag har en fråga bara. Skalar du äggen före eller efter du lägger i dem i den här rödbetspicklingen?
Nej, de ska vara kokta och skalade. Ja.
De är skalade, ja.
Så både ägg och lag ska svalna. Så ner med äggen, skalade ägg, in i kylen. Låt dem ligga över natten. Nästa dag har du de vackraste chockrosa äggen du kan tänka dig. Och det
är det ett, två, tre lag?
Ja, fast det är, jag har vitvinsvinäger, så det är inte riktigt ett, två, tre. Men,
nej, det är inte lika syrligt eller så som en ett, två, tre lag.
Nej, jag kommer, det finns på bloggen, så jag kommer uppdatera det receptet. Men det är verkligen... varenda en som har lagat det återkommer alltid bara, men det blir så bra inslag för att det lyfter så att säga.
Ja, det låter jättevackert. Jag tror faktiskt till och med att jag har sett ditt inlägg på det. Det är väldigt, väldigt fint. Är det?
Ja, tack så mycket. Färgar du ägg någonting när påsken kommer?
Alltså jag färgar ju ägg genom att jag sojapicklar dem när jag gör ramen.
Ja, du sojapicklar då. Varannan dag sojapicklar.
Men, eller inte pickla, eller det är inte pickling egentligen, eller sojamarinerar egentligen. Men det är inte just med påsken att göra. Däremot så är det ju så här att jag älskar ju att måla ägg.
Ja, du gör det.
Och det låter ju kanske jättekonstigt. Men det är så att när jag har alltid älskat att måla redan sedan jag var barn. Det var liksom en av de bästa sakerna jag visste var att sitta och måla. Och sen så när jag blev vuxen så riktigt så fann inte sig den här tiden sen man fick barn och så.
Nej, det är klart.
Så jag har bara kommit ifrån det helt och hållet. Men på påsken kan jag säga, då tar jag igen ett helt års uppdämt behov av att få måla. För vi målar nämligen påskägg hos mina svärföräldrar när vi brukar fira påsk där. Så då brukar min svärmor koka ett halvt lass med ägg. Och så gör vi så här att vi knäcker äggen genom att vi tar en kniv och liksom slår hårt mot ena kanten. Och sen så gröper man ur det som är i ägget. Så att ägget är så intakt, alltså skalet är så intakt som möjligt. Och sen så använder vi det som i, antingen äter vi upp det då på plats eller så använder vi till någon röra sen på kvällen då. Och sen så målar vi äggskalen och då har vi alltid tävling, äggmålartävling.
Och då, jag känner ju dig här, att du gillar att tävla.
Ja, det gör jag ju. Så att, men det, då har det blivit så med åren, att, eller det, efter första året ska jag faktiskt vara helt ärlig, så fick jag en egen kategori och sen tävlar de andra för sig.
Jenny får tävla i den hörnan, vi andra tävlar med motna. Du fick liksom inte vara med, det förstår du Jenny, det var liksom deras sätt att... De vinner ju aldrig om du är med, kan jag tänka mig. Och sen så blir det så här, nej, ska vi ha en chans att få Jenny ha en egen tävling?
Ja, men grejen är att då äter ju alla upp sin frukost och sen så kanske folk lägger en halvtimme på att måla ett ägg eller två eller tre eller hur många de målar på hur noggrann man är. Och sen så går de och byter om och gör sig klara för dagen och kanske går ut i skogen, hem, alltså plockar upp ved och sätter på en eld där ute och börjar grilla korv. Då sitter jag fortfarande
sitter och måla. Det ska bli ännu finare. Jag ser det framför mig. Jag kan
sitta alltså i 6 timmar från frukosten och bara sitta och måla påskägg.
Men egentligen handlar ju det om att du saknar själva målandet.
Ja, det är klart
att det är. Så det är inte bara tävling, eller hur?
Nej, absolut inte. Jag älskar ju att måla, så att då blir jag ju liksom otroligt mycket fokus på att måla de här små påskäggen. Och då är det som är roligt är också då att min svärmor, hon är ju väldigt förtjust i de här äggskalen som vi har målat. Så att hon har ju faktiskt sparat nästan alla påskägg som vi har då målat genom åren. Vänta.
Alla skalen? Hur kan hon, alltså går de inte sönder, håller som, de?
Nej, men några har ju gått sönder. Men hon har en korg där hon då lägger kanske de som är minst attraktiva.
Ja, och det är inte dina då, det vet vi.
Och sen så har hon till och med fått snickrat en liten äggskals... tavelhållare kan man säga, som hylla helt enkelt. Så här har hon ett äggskal i varje liten sån här hylla som hon har på väggen.
Alltså, det är, ja men du hör ju, det är klart den traditionen måste ju du fortsätta, och sen blir det du som kommer få ha äggskal i din hylla. Ja men det är så fint.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så äggmålning för mig är ju väldigt stort och viktigt. Ja, och det passionerat kan jag säga.
Ja. Ja. Ja, men håll fast vid det. För jag, du har väl målat... Har inte du målat trädet på restaurangen?
Jo, det har jag.
För det har du målat, det tror inte alla vet.
Nej, men vi har ett jättestort träd på ena vägen på närmare och det har jag målat. Och faktum är att det finns grejer kvar att göra på det. Men jag målade tills det nästan var klart och sen kom det ett jättestort projekt och sen så släppte jag det. Och sen så släppte vi in restauranggäster och sen så ska man dra undan allting och börja måla om igen. Men det är, vi kan väl säga att det är ett träd som nästan är färdigt.
Ja, men det är ingen, det tänker inte jag på när jag tittar på det. Det är jättefint, Jenny. Jag tycker liksom
att
du ska försöka hitta den här tiden och fortsätta måla.
Ja, men jag ska faktiskt ta den med mig för att nu är barnen större. Nu kan man inte tänka att man måste ta hand om dem hela tiden.
Ja, nej. Så är det ju. Nej, målar är inte min grej. Det krävs för mycket tålamod för mig att sitta och måla. Och jag har inte det tålamodet. Jag vill liksom... jag kan färga ägg gör jag däremot. Det gör jag. Där går jag in för. Det är inte bara pickla och rosa färg utan att jag kokar med lökskal och... jag kan färga med rödkål. Det är liksom hur...
Fint. Ja. Marmorerar du dem då med så här... alltså lägger folier runt och marmorerar eller gör du bara de helfärgade?
Nej, men det är lite olika från år till år. Men jag tycker det är så himla roligt att de här... man förväntar sig lite att rödlök ska ge en viss färg och så kommer de ut och har en helt annan färg. Så man tänker sig... man får ju
vilken färg blir det då?
Nej, men rödlök är ju mer brunaktiga ägg. Medans rödkålen ger blåa ägg.
Mm.
Och sen har du gullöken. De ger lite mer rödrosa toner. Så att vad jag gör där, det kan jag tycka... jag vet inte, det var lite nördig kanske. Men jag tycker det är lite kul att få olika nyanser på dem. Så jag låter dem ligga olika länge. Så jag plockar ut ett ägg efter 5 minuter. Och sen låter jag ligga de andra ligga lite till. Och så plockar jag ut ett ägg efter 7 minuter. Så då har jag liksom en stor... ett stort fat med massa blåa nyanser eller massa bruna toner så att de inte alla har liksom legat i lika länge i lagen, i färgen.
Så... ja, och då får du dessutom olika kokar på äggen sen i nutid.
Ja, fast de, jag lägger dem efter när de har svalnat. För då kan de vara i den kok.
Ja. Du kokar inte dem i den här färgen?
Nej.
För jag tänkte annars är det ganska coolt för en del föredrar ju löskokt och en del vill ha hårdkokt ägg. Då kan man se på äggen om de är löskokta eller hårdkokta.
Men frågan är om de hinner få så mycket färg på den korta tiden om man ska ha löskokta. Så jag tror inte de hinner få så mycket färg. Det måste nog vara i lite längre.
Men ja, jag har ju aldrig färgat ägg. Det har du.
Ja, men vi kan byta. Målar du?
Jag sitter och killgissar.
Men du, gör ni detta då till påsk? Det här med att knocka ägg mot varandra. På tal om tävling. Den är stor hos oss och vattentradition. Vi tävlar i och...
vadå knocka ägg?
Ja, du ser helt förvånad ut. Gör du inte det?
Nej, vadå knocka ägg?
Alltså, om du har ett kokt ägg och så har jag ett kokt ägg och så slår vi våra ägg mot varandra och så hoppas man att ens egna ägg inte pajar, inte går sönder. Ja, det ägget som går sönder, då är de kokta då såklart, men det ägget som går sönder... det hade varit roligare att göra på okokta faktiskt nu när jag ser det framför mig. Nej, men vi ska göra det, Jenny, så ska vi slå två ägg mot varandra. Om ditt ägg går sönder, då är det jag som vinner. Och då går jag vidare och knäcker mot någon annan liksom. Så att när vi hade innan corona hade vi en sån jättesläktträff. Så alla barnen stod i en sån jättestor ring och så fick alla knäcka. Och så var det då, åkte man ut om ens ägg gick sönder. Så att den har jag... den har jag kört sedan liten och det gör vi fortfarande.
Vilken rolig lek.
Det är jätteroligt. Jag vinner inte alltid, men det har inte med mig att göra. Det har ju med ägg.
Skyll det på ägget.
Ja, men vet du vad? Jag ska tipsa dig. Så ge dem ett ägg som inte har kokat lika länge till dem i din familj. Och sen så har du ett ägg som har kokat lite längre. Så tror jag att du... Jag tror att det hjälper, eller så är det tvärtom, jag vet inte.
För du är inte alls vinnarskalle.
Nej, nej, inte alls. Inte ett dugg.
Du till och med fuskar mot din egen familj.
Mot barnen.
Ja, mot barn. Bäst
årets mamma blev jag nu.
Hoppas inte de hör det här, för då kommer de bli besvikna. Tänker att du har fuskat hela deras uppväxt.
Gud vad taskigt.
Med just det här äggnockningen.
Ja, nej. Nej, det har jag faktiskt inte, men några gånger kanske. Nej.
Ja, se.
Ja, det är för roligt. Nej, men sådana traditioner ska man hålla. Annars tycker jag faktiskt att just påsken, det är ändå den högtiden där vi kan variera oss. Man har kanske vissa grejer. Ägg känns ju som att vi inte kan plocka bort. Laxen är väl också ganska given. Men utöver det i alla fall hemma hos oss så känner jag att nej, men där kan vi från år till år plocka in olika rätter. Det är inte så här hugget i sten att det och det och det måste finnas, så som det är till jul eller till midsommar ska vi inte prata om. Det är ju jättetraditionellt. Men påsken är verkligen en högtid vi kan variera oss.
Och det känns ju också lite så här fräschare och lite ljusare och mer modernt med påsken, just för att inte vi har de här jättestarka traditionerna. Och jag tänker att det är ju... Nu när det börjar komma så mycket primörer så vill man ju få in dem också på påskbordet så mycket som möjligt. Och jag tänker också kanske någon sallad, alltså mycket fräscha inslag.
Ja.
Har du något bra tips på något grönt som du tycker platsar på påskbordet?
Jag tycker ju att om man tittar på de här, vi pratade om primörer förra gången, så tänker jag att man behöver inte alltid tillaga dem heller, utan man kan hålla det ganska enkelt. Så jag brukar göra så att antingen så kan jag göra en paj, för det kan jag tycka är ganska gott till påsk. Och då kan jag använda de här vårprimören, om du tänker dig en vårprimörsallad. Men då kan jag placera den på en god paj, en ostpaj. För då får jag liksom in vårprimörerna, den fräscha, liksom de här fräscha smakerna, och färgerna blir ju väldigt fina när de är färska. Så det kan vara ett sätt att få in liksom det gröna. Sen kan jag också tycka, återigen det här med röror, till påsk att man gör pesto, man gör olika kalla såser och att man har goda grönsaker till det. Sen tycker inte jag att det är fel att till exempel koka fänkål och gratinera i ugnen. Det är ju också en sån här jättegod grej som jag tycker att man kan varva mellan kallt och varmt. Att man har vissa gröna rätter lite fräschare, men sen har man vissa som man bakar i ugnen. Och då kan ta till exempel då fänkål. Koka den i lätt saltat vatten med lite citron. Och sen in i ugnen och gratinera med något, med någon god ost, ädelost eller parmesan eller västerbotten. Någonting, och så har man det till också. Så att...
Och då sitter jag, när du berättar det här, så sitter jag med ett glas chablis i handen.
Har du två glas?
Jag kan skicka över det.
Oh.
Jag tänker det är många också som kanske funderar på det. Men när man gör högtidsmat så har man ju ofta många rätter.
Precis.
Och då kanske man funderar lite på vad ska man dricka till? För det kan ju vara lite knivigt det där.
Ja, men det är svårare att få dryck som passar till olika rätter med olika smaker.
Ja, nej, men eller hur? Ja. Traditionellt så brukar man ju dricka öl och snaps till sill.
Ja.
Och
inte
just,
min cup of tea. Nej.
Nej, och just kombinationen ägg och vin kan också vara lite svårt faktiskt. Men där skulle jag faktiskt rekommendera att just till sillen och äggen så tycker jag det är trevligt att dricka en Riesling som kanske har en liten hint av sötma, och då menar jag absolut inte en söt Riesling, men som kanske har lite mer sötma än det som man kanske skulle sitta och sippa på till en räkmiddag till exempel.
Ja.
Och också Pinot Gris brukar också funka bra i de här sammanhangen. Sen gillar jag också Grüner Veltliner Men den är ju mer, alltså den finns ju inte i med den här lilla, lilla söta tonen. Men den funkar faktiskt också, den är väldigt fräsch och god till både sill, ägg och lax. Och det är ju de andra också. Sen tycker jag, när man kommer in i påsken här, så är det ju ett ypperligt tillfälle att faktiskt inviga rosévinet för året, om inte man har gjort det innan.
Ja, men nu, ja, men det är klart man ska. Det är ju definitivt tid. Det är ju läge att få in lite rosé nu. Känner du inte det, Jenny? Vi behöver rosé just nu för att... Ja, men påsken är ju perfekt, jag tänker, med färgen.
Ja, och det fina är ju faktiskt att rosévin, om man väljer ett lite lättare rosévin, så kan man faktiskt dricka det igenom hela middagen. Jag tror folk glömmer faktiskt det lite grann, att rosévin är ett väldigt matvänligt vin. Om man håller sig borta från de här allra mest liksom söta, fruktiga som också finns. Men om man väljer en torrare stil. Och där kan jag också säga att jag skulle vilja slå ett slag för matrosén. För jag skiljer lite på rosé och rosé. Där finns ju rosé som är så här, ja, men blekrosa, nästan åt det vita hållet. Mm. De är ju väldigt härliga att sippa på som ett snackvin, alltså snackevin. Och kanske till en snacks, alltså plockmat och så här. Medan det finns ju mörka roséviner som folk, jag tror, har backat ifrån lite grann, för att då blev de ett tag väldigt mycket så här, jättemycket frukt och sötma i. Men om man tittar på de lite mörkare rosévinerna som kommer ifrån Frankrike till exempel, så är ju de väldigt matvänliga. En sån skulle man kunna dricka till exempel till lamm, om inte man vill dricka rött vin till det till exempel.
Så då rekommenderar du de lite mörkare rosévinerna till påsk?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Jo, men om man ska äta lamm till exempel, ja, och inte vill dricka tungt rött vin, så skulle jag göra det. Men annars så, rosévin tycker jag funkar väldigt bra till påskbordet.
Jag tycker det är jätteroligt att du säger det, för att rosé för oss svenska är väldigt mycket sommar. Och att det ska vara varmt ute och så ska man dricka en kall rosé. Så att det tycker jag är faktiskt spännande att höra, att, och också bli påmind om att det behöver inte vara ett sommarvin endast, även om vi älskar det på sommaren.
Nej, plocka fram det på våren och få den här härliga känslan.
Fina påsken. Glasen, in med rosén, njut av våren och njut av påsk. Ja, men helt rätt, Jenny. In med rosé. Jag är på, det vet du.
Det vet jag. Du. Men det är en annan grej faktiskt som jag tänkte på till påskbordet, som jag tycker är härligt. Och det är ju, jag älskar ju caesarsallad. Jag tycker det är så himla gott. På vintern brukar jag göra den med grönkål. Men på våren, så får man ju då under på påsken, så tycker jag det är härligt att göra den på någon riktigt krispig sallad. Och när man har den på påskbordet så tycker jag inte att man behöver ha någon kyckling på, utan då kör man bara den helt liksom, utan animaliskt protein. Så då har man liksom romansallad eller någon annan sallad som man gillar, som är så här krispig och god. Och då kan man gärna blanda den, tycker jag, med kanske lite inslag av andra gröna blad. Till exempel om man har manchesallad, eller om man har varit ute och plockat maskroskott till exempel, som vi pratade om sist. Och sen så har man då krutonger som man gärna får rosta i ugnen med lite vitlök, tycker jag är gott, och olivolja. Och sen så hyvlar man på parmesan och så den här goda caesardressingen. Jag tycker det är fantastiskt gott med caesardressing.
Men caesardressing funkar ju till så mycket mer, och det glömmer folk. Och jag tänker också, när vi pratar sallad här nu och jag nämnde det här med att man kan toppa en god paj, då tänker jag en filodegspaj till exempel. Så jag måste tipsa om det här, för den har blivit väldigt populär till olika högtider. Då gör jag en stor filodegspaj som blir så här riktigt dekorativ att ställa fram på det dukade bordet. Och den kör jag så här att jag penslar då med smör mellan de här filoarken. Och så blandar jag, ja, men det är ricotta, färskost och en lagrad riven ost. Och fyller den här pajen i mitten. Sen viker jag över degen, så att säga, kanterna upp över, så att jag täcker knappt hälften av osten. Så det blir liksom en paj bakad utan pajform. Den bakas på ett bakplåtspapper på en plåt, så den blir ganska stor. Och den tänker jag, när du nämner så här sallader och att man kan variera sig, den tycker jag är superfin att ställa just på ett påskbord. Och toppa då med rädisan, måste vi också nämna. Eller om man har lite hyvlad sparris på den med någon grön sallad till. Det är också så här riktigt fräscht och gott, men du får ändå den här krämigheten och sältan från osten. Så det är perfekt. Men
ja, det låter jättegott.
Det tycker jag man ska, och det receptet har jag också, så att det är faktiskt en sån här paj som man gör och så räcker den till 10 pers minst liksom. Så man kan ta flera gånger om man är liten familj, eller så har man till dagen efter. Det är ett bra tips.
När du pratar så här paj, så kommer jag tänka på matjestårta, för den pratade jag faktiskt inte om innan. Alltså just det här med silltårta, det pratade vi inte om innan, för det tycker jag också är något som är väldigt härligt och gott i påsken.
Det är ju typiskt påsk. Det är ju väldigt påskigt.
Ja, och också något som man kan förbereda innan. För det, alltså, vill man ha ett påskbord, så kanske man vill ha många olika saker. Då är det ganska skönt att ha några grejer som man har färdigt. Och matjestårtan är ju typiskt en sån som man kan förbereda innan. Och jag tycker ju att en klassisk matjestårta är ju jättegott. Men jag har också gjort en variant med lime i. Som också har lite chili och koriander. Och den blir faktiskt, alltså just de här lite sydostasiatiska smakerna bryter väldigt fint med matjestårtan. Och funkar jättebra, alltså lirar jättefint tillsammans. Och sen så ändå fortfarande ha på liksom de här rädisarna och det på toppen och så. Men det blir fint.
Men rädis,
om man vill göra något annat.
Ja, men det är faktiskt ett jättebra tips. För att dels är det väldigt gott, och förbereda gillar man ju. För att då kan man liksom duka istället eller göra det här sista. Men skivad rädisa är otroligt fint på en sån, tycker jag. Vilken paj som helst. Men den du beskriver nu, så ser jag ju direkt det här. Det vita, det rosa. Hade du något grönt där också, eller dekorerade du med lime?
Ja, men koriander.
Ja, koriander.
Och sen så lime också.
Ja.
Mm.
Det är också.
Men man får akta så att man dekorerar med för mycket lime, så att folk tror att det är en sån här lime key pie.
Det får bli till desserten. Det är ja, bra
desserttips.
Det kan
bli helt fel annars.
Desserttips.
Ja, men för då blir det som när jag var på Grönland och skulle äta en crème brûlée, och då så var det ju torskrom i den. Det blev också jättekonstigt.
Oj, vänta lite. Vad var det för något? En brûlée?
En crème, alltså en crème brûlée. Och jag trodde det var en dessert man skulle plocka på sig, men då var det torskrom i den. Så alltså, du kan tänka dig överraskningen när man knäcker det här sockret ovanpå det knäckiga sockret och sen ner med skeden och bara, åh, vad är det för det? Någon annorlunda variant.
Det är ungefär, jag tänker, när man ska få någonting, smaka på någonting, och så är det något helt annat. Jag vet, en kompis till mig, jag stod åt fetaost, jag hade en liten skål med fetaost i, och så åt jag det med en gaffel, och så sa hon, på den tiden man var yngre man åt ju samma sked och sådär, så frågade hon om hon fick smaka, och så fick hon, så matade jag henne med en bit ost liksom, och hon bara spottade ut den här osten och säger, men herregud, vad är det du äter, jag trodde det var glass. Bakom att
tänka. Ja, men allt handlar ju om förväntningar ju.
Förväntningen, det var en rolig incident.
Fast jag kan faktiskt säga att jag rekommenderar inte crème brûlée med torskrom i något sammanhang.
Nej, men jag blev varken inte
till förrätt, varmrätt eller efterrätt.
Jag blev inte sugen. Nej. Men däremot,
osmaskigt.
Men däremot, Jenny, skaldjur tycker jag vi ska få in mer av till påsk. Jag tänker, om man inte orkar stå och laga en massa, så kan man faktiskt också göra otroligt goda smörrebröd. Som ett tillbehör till den andra maten om man vill. Det kan jag tycka är lite trevligt att ha med toppa med sill, man kan toppa med lax, man kan toppa med sparris. Det finns ju liksom inga begränsningar när man tänker smörrebröd. Och likadant så kan jag också se en löjromspizza till ett påskbord.
Absolut, jag tänkte precis samma sak. Alltså mer löjromspizza åt folket. Men jag tänkte faktiskt också på att man, vad jag tycker också är trevligt här på påskbordet, det är att ha en skagenröra i en skål.
Ja.
Och sen så har man små kvartar av smörstekt bröd som ligger bredvid, och så kan man liksom lägga på det själv och lägga på sin lilla tallrik.
Det är supertrevligt. Allt sånt där som är lite plockigt gör ju att alla vill sitta kvar lite extra länge, och det är ändå det de här högtiderna handlar om, att man ska sitta länge, prata och äta och liksom fylla på, skicka det. Jag älskar de
inga
middagarna.
Inga skärmar. Nej. Vi ska bara umgås och prata och njuta av andra sällskap och inte dyka ner i skärmar.
Ja, men man får knäppa några bilder med mobilen till in, alltså det kan jag inte lova att jag inte kommer göra.
Ja, men det är ju som en kamera. Det är ju som en kamera, det är ju en annan grej tycker jag.
Exakt, exakt. Nej, men sen är det ju också det här att jag tycker det är så mysigt och fin. Om man tittar lite på dukning och hur man kan dekorera bordet, så vill jag också påminna och verkligen betona, gå inte ut och köp en massa nytt och ta, jag vill verkligen slå ett slag för att vi har så otroligt mycket att hämta från naturen. Och också det här att vi lagar så himla mycket ägg till påsk, att man använder äggskalen och dekorerar ett påskbord med. Om man plockar in till exempel vårblommor så kan man använda sig av hönsnät som får lite stabilitet som kan hålla de här blommorna. Så att om man spinner vidare på det här ägg, höns, blommor, ris, så kan man liksom på något sätt ganska enkelt dekorera ett bord utan att det behöver kosta så mycket. Så att om varje till exempel plats får ett kokt ägg som är fint färgat, så kan man bara liksom knyta en fin servett runt om med ett grovt snöre längst ner, och man kan ha med namnlappar. Man kan jobba med de grejerna istället för att det måste vara nya som man ska hänga i riset och köpa pynt år efter år efter år. Man kan använda det man redan har. Och jag jobbar ganska ofta med natur nära duk, så att jag ofta beige dukar och väldigt så här beige, grönt, och sen låter jag liksom dekorationen ha färg så att man får in det här med tulpaner och påskliljor, men också då maten ska vara det som poppar. Men som sagt, plocka i naturen eller i grannens trädgård om du inte har en egen trädgård, och gör fint.
Plocka i grannens trädgård. Nej, men jag... om du tar en egen, då får man kanske fråga
först. Ja. Men hos en kompis eller någon granne.
Så att man går in till grannen och drar hans första tulpaner för året. Nej.
Men kanske inte tulpaner, men jag tänker så här, kvistar och grenar. Och,
okej då.
Du vet, vårblommorna, skillan. Alltså det växer ju så det knakar med de här vårblommorna. Jag tänkte kanske inte tulpanerna. Helt knäckt hade jag blivit om någon hade nallat mina.
Eller hur? Speciellt om inte du visste det och någon bara smög in och säger och knyckte dina tulpaner.
Nej, rör inte mina tulpaner. Men jag tänker på det, allt det andra får du plocka som, vad heter det, alltså du vet, de här vårblommorna som växer lite mer vild kanske. Men så ta in naturen och använd det du har. Det är ganska fint också att blanda när du tänker på porslin och keramik. Just i påsk tycker jag att det är jättefint att blanda så här olika porslin. Man kan ha ett fat med rosa blommor, men man kan också ha ett svart fat om man vill. Det finns liksom ingen sån här regel, om kanske inte svart, men att man blandar keramik och porslin, för att det är lite det.
Det tycker jag är jättefint alltid, och att man blandar olika material, att man kanske har någon, alltså en glasskål och sen har man en träskärbräda och sen så har man en tallrik eller ett fat som är på ett sätt, och sen kan man, jag tycker också man kan blanda stilar, och det är det som är det härliga, bara upp med allt man har. Man behöver absolut inte gå och köpa nytt.
Nej. Och sen det här med skärbräda, det tycker jag också är en rolig ett serveringssätt. Det är om jag kan ibland göra en sillsallad till exempel och ha lite kokt potatis eller någonting till, att jag faktiskt serverar den på en stor bräda istället för att ha det på ett fat. Det kan jag tycka är lite snyggt också, att då kan man göra det ganska stort och så ställer man fram den här tunga brädan och så har du då en sallad där på istället. Visst, du får ju tänka på att inte ha all dressing så att det rinner ut, men dressingen kan man ju servera vid sidan om och så kan man ju ta det själv. Det vill jag också tipsa om. Använd brädor till mer än bara skark och ostbrickor. Servera sallader eller de här gratinerade, vad heter det, fänkålen. Att man lägger på det och river på en massa ost och toppar med örter och annat. Det är väldigt, väldigt vackert.
Ja, det är det. Och just det här med att blanda material också, att det blir väldigt mycket finare.
Ja, och linne, tygservetter, det tycker jag lyfter en dukning ganska rejält. Så att det tycker jag att linneservett och grova snören som man liksom knyter runt om, och så där kan man alltid sticka ner en gren eller en fjäder, eller så kan man göra små kransar, sådana här mini kransar och ha på äggen som är på bordet. Alltså det finns så himla mycket att göra med just det vi kan plocka.
Som en midsommarkrans?
Ja, men ja, midsommarkrans. Men vi vill inte kalla...
Det låter otroligt... Du sa innan att du inte var pysslig. Nu blir jag lite så här... Jo, men, motsägelsefull.
Ja, men då ska det gå... Det, där, kan jag vara, där är jag pysslig när det gäller att dekorera ett bord. Men jag skulle liksom inte sitta och göra namnlappar som tar så här, 20 minuter per namnlapp. Det skulle jag inte orka göra, utan då ska det gå fort. Men jag kan absolut lägga ner tid på det här, på dukning, för det tycker jag är kul. Men det är nog då jag är pysslig, så att säga.
Ja, jag förstår.
Jag är inte så bra på det där.
Måla är fint.
Ja.
Men du, jag tänker bara kort också säga, det lät som jag dissade rött vin innan till lamm. Naturligtvis är det ju jättegott att dricka rött vin också till lamm. Och lamm, alltså man brukar prata om det påsklammet, det kommer väl till och med från Bibeln, det uttrycket. Men faktum är ju att lammen förs ju på våren. Och de är ju inte riktigt lamm längre när de är ett år gamla. Vi får inte glömma det.
Nej.
Bästa lammen är ju på hösten, alltså typ november. Men i alla fall så är det ändå tradition att man äter i en del hem då, att man äter lamm till påsken. Och då skulle jag säga, beroende på vad man har för tillbehör så är det alltid. Men om man tänker sig liksom lamm med, alltså kanske så här lammstek traditionellt som är späckat med massa vitlök och örter och rosmarin. En god potat. Ja, och sen en god potatisgratäng till, kanske är klassiskt. Kanske en rödvinssky, då vill man ju såklart dricka rött vin till det. Lite smaksak vad man gillar, men man kan ju gå allt ifrån en lite kanske kraftigare Pinot Noir faktiskt, även om det är ett väldigt lätt rött vin, hela vägen till rånviner som är mustiga och kraftiga. Och det är liksom allt vad man gillar däremellan. Men jag skulle vilja slå ett slag även för Brunello, som jag tycker är ett väldigt trevligt vin till lamm. Och vill man ha kanske lite mer frukt än vad många av de europeiska vinerna erbjuder, så skulle jag säga Shiraz från Australien är också väldigt trevligt till lamm, bara rent generellt.
Superbra tips. Jag drar ju själv ganska ofta till den italienska vinhyllan, så, men Australien, där, det är min man, pratar ofta om australiensiska viner, att ja, men han hamnar där medan jag dras till den italienska, så att vi ska nog hitta både och, tänker jag, till påsken i år.
Ja, eller hur? Som sagt, påsken är ju jättehärlig. Just på grund av att man kan variera sig så mycket. Och det är det som är det fina, eller hur?
Ja, det är det bästa med påsken. Att man har några klassiska rätter man gärna vill ha, som till exempel äggen vi har pratat om. Men efter det så är det bara att testa nya rätter och helt enkelt laga det du tycker om. Men få in den här påskkänslan med de här påskiga färgerna och smakerna.
Ja, gult, gult, gult och lite rosa.
Och mycket grönt.
Ja, och såklart. Såklart.
Men Jenny, nu tycker jag att vi skålar för påsken. Och så ser vi faktiskt till att äta riktigt gott i år.
Såklart att vi gör. Absolut.
I nästa avsnitt blir vi lite mer personliga och vi pratar om vad vi gjorde innan maten totalt tog över våra liv.
Utöver det vanliga matsnacket så avslöjar vi vem som var gymnasielärare och vem som är sociolog. Missa inte det, och såklart även våra recept från podden på våra Instagram-konton Diadonna och Jenny Valdén. Ha det så himla fint. Vi hörs. Hej då.
Ha det bra. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.